Vad tänker du på när du hör ordet bön? Hur gör man egentligen när man ber? Och vad är bön för någonting? Om vi spontant skulle säga någonting om vad bön är, så är det möjligt att en del av oss skulle börja med att beskriva det som att vi berättar för Gud vad vi eller någon annan människa behöver. Att vi ber för våra böneämnen. Men bön kan ju vara så otroligt mycket mer än så. Och Magda har ju nämnt något av det i början av gudstjänsten idag. Och min förhoppning med den här predikan, det är att den ska hjälpa oss att få upptäcka några mer aspekter av bön. Att få se lite mer av vad bön kan vara. Vi kommer utgå från Lukas 11. Egentligen så är den texten hämtad från förra gången i kyrkåret. Men när jag tittade på texterna så kände jag att den här texten är ju så central och den säger så mycket om bön. Så jag tänker att vi ska utgå från den idag. Så Lukas 11 och vers 1-4 och vi läser tillsammans. En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han slutade sa en av hans lärjungar till honom: Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar. Då sa han till dem: När ni ber ska ni säga: Fader, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer. Förlåt oss våra synder. Ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning. Det jag tycker är lite intressant när jag läser den här texten. När lärjungarna, eller en av lärjungarna, ber Jesus att lära dem att be. Det är ju inte det första de gör när de har träffat Jesus. Utan det verkar som att de har ju faktiskt vandrat med honom ett ganska bra tag. Om man bläddrar lite i sin bibel så kan man se att ett par kapitel tidigare så sände Jesus ut lärjungarna på någon form av praktikuppgift. Han sänder ut dem och säger till dem att ni ska gå ut och förkunna evangeliet och ni ska predika för människorna och ni ska bota sjuka. Och läser man den här texten så verkar det ju som att de gör ju också vad han säger till dem att göra. De går ut och ber för människor som är sjuka och människor blir friska. Så det har de fått vara med om. Och jag tänker att de här lärjungarna, de har troligen sett en hel del och varit med om en hel del. Och ändå så ber de Jesus att lära dem att be. Och det här tänker jag säger oss mycket om att det finns ett sånt otroligt djup i bönen och i gemenskapen med Gud som du och jag är inbjudna att få upptäcka. Att få lära känna Jesus mer. Bönen vår fader ber vi ju ofta i våra gudstjänster. Och det är ju den bönen som Jesus har lärt oss med de orden kan man tänka som finns formulerade där som vi använder. Och det är gott att vi får be den bönen tillsammans. Tänk att det är de ord som Jesus har lärt oss att be. Men jag tänker också att det kan vara så här att ibland om man ska återge någonting, om någon berättar något och så ska man skriva ner och berätta för någon annan. Om den personen sa var så här långt, när man ska återberätta det blir det kanske så här kort. Så vi vet ju faktiskt inte om Jesus sa ännu mer saker än det som finns återgivet. Och jag tänker att det kanske också kan vara så att bönen, vår fader, är inte bara en bön som vi får be med de orden, utan den vill också lära oss någonting om bön, lära oss någonting om ett förhållningssätt i bön. Och vi kommer stanna upp inför några delar i den här bönen, vår fader. Tidsmässigt har vi inte möjlighet att stanna upp i alla delar, så vi kommer stanna upp i tre delar. Och den första delen: vår fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Och nu ser ni att det är hämtat från Matteus här. Den här bönen finns i både Matteus och Lukas. Den är något längre i Matteus. Här finns också det här med vår fader, du som är i himlen. Att få stanna upp inför vem Gud är och få förundras, det kan vi göra på många sätt. Och jag tänker när vi ber den här bönen att egentligen ibland så kanske vi hastar förbi det här och så går vi till nästa strof. Men här skulle vi kunna stanna ganska länge. Att få stanna upp. Gud, vem är du? Att få umgås med Gud. Och det kan vi ju göra på många sätt. Vi kan göra det genom att sjunga lovsång eller sånger som talar om vem Gud är och påminner oss om vem Gud är. Vi kan få sitta ner i tystnad. Har du någon gång suttit ner i tystnad och tagit några minuter och bara funderat och umgåtts med Gud och tänkt, vad betyder det att Gud är kärlek? Att få stanna inför det. Vad betyder det att Gud är helig? Att få stanna upp där. Vad betyder det att Gud är mäktig? Och få stanna där. Och låta det här få landa i våra liv. Och när vi gör det så tänker jag att Bibeln kan också få vara till god hjälp. Där får vi texter om vem Gud är och vi kan få stanna upp inför vem Gud är. Exempelvis så kan vi använda oss av Psaltarens texter och stämma in i böner som har betts av människor genom årtusenden. Och här tänker jag också att vi har mycket att lära av varandra. Jag funderade lite igår på vilka människor har lärt mig någonting om bön. Och inse att bön är någonting som jag har fått lära mig genom att få ta rygg på olika människor som jag har mött. Som jag har fått be tillsammans med. Jag har säkert lärt mig en hel del av bön när jag har bett i min ensamhet också. Men mycket av det tror jag faktiskt handlar om att jag har fått be tillsammans med andra människor. Och där har du någonting att lära någon annan. Och vi har något att lära varandra. En del av oss, som mig, kanske kommer från traditioner där man har formulerat böner mycket fritt. Man har inte använt så jättemycket skrivna böner. Och då tänker jag att mötet med en tradition där man använder skrivna böner kan hjälpa oss i vår bön och hjälpa oss att se nya saker, att få uttrycka till Gud. Att inte vara så beroende av att jag själv måste formulera allt från början, utan jag får ta hjälp av de ord som någon annan också har formulerat. Om man däremot har bett väldigt mycket med formulerade böner och sällan har bett själv med sina egna ord, så kanske utmaningen är den motsatta. Att sätta ord på sin bön till Gud. Och det kan man ju göra för sig själv eller tillsammans med andra, högt eller tyst. Och här tänker jag att vi har mycket att lära varandra och vi får hjälpa varandra genom de erfarenheter vi har att få växa i vår relation till Jesus, att få upptäcka mer av vad bönen är. Men som sagt här från början, att vi får börja vår bön med vårt fokus på vem Gud är, att få stanna upp inför det, att sätta vår fokus på Guds godhet, hans makt. Att Jesus har dött på korset, men att döden inte kunde behålla honom. Att han har uppstått igen. Att han har övervunnit synden och döden. Att han har all makt i himlen och på jorden. Det är vårt hopp. Vi går vidare till nästa del i den här bönen. Lukas 11 och 2. Låt ditt rike komma. Vad händer om vi skulle stanna upp och lyssna in Guds röst och be om att Guds rike ska få komma? I vår församling har vi den här våren haft en serie om att överraska världen med Guds godhet, att visa på vem Jesus är. Och där tänker jag att om vi är utrymme för det, så kan Gud också tala till oss och hjälpa oss att se hur vi kan överraska världen med Guds godhet. Kanske skulle det kunna vara så här att du är ute på promenad och så får du syn på någon människa som du känner att den där ska jag nog hälsa på. Hälsa på personen. Ni börjar prata några ord om väder eller något annat. Och det blir ett samtal. Och man inser sen efteråt att det där samtalet var nog värdefullt. Kanske för både mig och för den personen. Eller du kanske står i ditt kök och lagar mat. Och när du gör det så kommer du att tänka på någon person som du känner att nej, men den här personen ska jag verkligen ringa till. Och så gör du det. Och det där samtalet kommer precis i rätt tid. Jag tror att det kan vara ett sätt att låta Guds rike få komma i vår vardag. Att vi får bli uppmärksamma på vad Gud vill tala till oss om hur vi kan få vara till uppmuntran för andra människor. Och vad skulle hända om du och jag utmanade oss själva lite grann i att börja dagen med att be Jesus, hjälp mig att se de människor som jag kan få vara till uppmuntran för idag. Och sen att vi fick bli uppmärksamma på det. Jag tror det kan hända jättemycket då, om vi börjar göra det. Att vi får se andra. Och vi får genom ord eller handling visa på Guds godhet och överraska världen med Guds godhet. Så kommer vi till den tredje delen. Ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer. Inför Gud får vi vara ärliga med våra behov och med vår längtan. Vi får tala med Gud om det vi och andra människor runt omkring oss behöver. Och i kyrkoårets texter för den här söndagen, eller för de här söndagen, så finns det en saltartext från saltaren 13 och 2-6. Och där står det så här. Hur länge ska du glömma mig, Herre? Hur länge ska du dölja ditt ansikte? Hur länge ska tankarna mala? Mitt hjärta ängslas dag för dag. Hur länge ska min fiende triumfera? Se på mig. Svara mig, Herre, min Gud. Ge ny glans åt mina ögon. Låt mig inte somna in i döden. Låt inte min fiende säga att han har besegrat mig. Mina ovänner jublar över mitt fall. Jag litar på din godhet. Mitt hjärta ska jubla över din hjälp. Jag vill sjunga till Herrens ära, ty han är god mot mig. Ibland så kantas livet av svårigheter och sånt som vi kanske tycker går emot oss. Och då behöver vi få vara ärliga med Gud. Vi behöver få komma till Gud utan att censurera och tillrättalägga i våra böner. Till Gud får vi komma med vår glädje, vår tacksamhet, men också med vår sorg, vår klagan och vår ilska. Ibland så kan vi vara arga och ledsna över något som har hänt oss själva eller kanske någon i vår närhet. Ibland är vi arga och ledsna över det som sker i vår värld. Och vi får prata med Jesus om det. Vi får säga till honom precis hur vi känner, precis hur det är, utan censur. I vissa lägen så kanske det till och med är så att vi inte bara är arga och ledsna och irriterade på någonting som har hänt eller oss själva eller någon annan, utan vi kan faktiskt vara arga och ledsna och irriterade på Gud själv. Och det får vi också säga till Jesus. Vi får prata med Jesus om det också. Och vi får prata med Jesus om det utan att censurera och utan att tillrättalägga. Och han tål att höra det. Och därifrån tänker jag att vi sen kan få statten på att komma vidare. Vi får prata med Jesus om de behov som vi själva har och människor runt omkring oss. Och det finns ju många sätt att få prata med Jesus. Kanske är man en person som rakt ut säger liksom att så här känner jag i sin bön och kan sätta mycket verbala ord. Eller så tycker man bättre om att skriva sina böner. Kanske använder man både och, lite beroende på sammanhang. Men det kan ju också vara så att man, det kanske inte är orden som ligger närmast, utan det kanske är uttryck i andra former. Man kanske målar sin bön. Målar sitt uttryck till Gud. Eller uttrycker sig med hjälp av musik. Det kan vara till hjälp att få använda symboler. Ibland om jag går en bönepromenad och det är någonting som jag känner att det här behöver jag lämna ifrån mig, så brukar jag ta en sten och så kasta den i vattnet i sjön. Som liksom en symbol att det här får jag lämna till Jesus. Och jag tänker att den möjligheten har vi också i våra gudstjänster. Vi har möjlighet att komma till ljusbäraren och tända ett ljus. Och det kan få vara en hjälp för oss att liksom, det här vill jag be för. Det här vill jag lyfta fram. Vi har möjlighet att komma till korset. Ta en sten och få lägga ner det som tynger oss inför korset, att få lämna det till Jesus. Och ibland tror jag att de här konkreta, handfasta sakerna är till hjälp för oss. Så jag vill verkligen uppmuntra till att använda dem i bönestunden idag och i bönestunden i andra gudstjänster. Att få lämna det vi bär på till Jesus. Och sen slutligen så vill jag säga några ord också om det här med att lite mer om att få lyfta fram våra bönämnen. Bön handlar ju om vår relation och vår gemenskap med Gud. Men jag tänker också att när vi ber så ger vi utrymme för Gud att få verka. Och det kan hända saker som får bli en försmak av det goda vi kommer att se i himlen. Vi lever i en tid där Jesus har dött och uppstått. Och det har vi firat i påsken. Döden kunde inte behålla honom. Han uppstod igen. Jesus vann seger. Jesus har vänt åter till himlen. Och det ska vi fira vid Kristi himmelsfärd. Och om någon vecka sen så kommer pingsten. Och då får vi fira att vi har fått del av den helige ande. Att den helige ande är verksam i oss som tror på Jesus. Att vi får ta emot anden. Och att anden vill vara verksam i våra liv. Det gäller inte bara för 2000 år sedan eller på någon annan kontinent. Det gäller dig och mig här och nu och i vår vardag. I Markus evangeliet, det finns ju några olika missionsbefallningar kan man tänka, och den vanligaste som vi oftast läser är från Matteus. Men i Markus finns också en missionsbefallning. Och där säger Jesus så här till lärjungarna. Han sa till dem: gå ut överallt i världen, förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska räddas, men den som inte tror ska bli dömd. Dessa tecken ska följa dem som tror. I mitt namn ska de driva ut demoner. De ska tala nya tungomål. De ska ta ormar med sina händer. De ska inte bli skadade om de dricker dödligt gift. Och de ska lägga sina händer på sjuka och göra dem friska. Som en del av missionsbefallningen så säger inte Jesus bara till oss att gå ut och predika evangeliet. Han säger också till oss att be för dem som är sjuka. Att be för bönämnen. Vi lever i en tid där Guds rike finns här och nu. Vi ser det inte fullt ut. Men som en försmak av det som kommer sen i himlen när Jesus kommer tillbaka, så kan vi ändå få se hur det glimtar till ibland. Och hur Gud gör saker där hans rike får bli synligt. Fram till att Jesus kommer tillbaka så får vi vara med och be för de behov som vi möter. Och exempelvis så tänker jag att det skulle kunna vara så här, och då förutsätter det ju att den här personen vill det. Men om man möts i smågruppen och så är det någon som säger att jag har en tid på vårdcentralen nästa vecka. Att man tillsammans som smågrupp ber om att det får bli ett bra möte med läkaren. Och att man får komma på vilken medicin som är bäst. Om det nu är så att det behövs en medicin till exempel. Tänk att Gud kan verka på det sättet. Vi kan också rent påtagligt få be om helande. När vi bär på sjukdom i vår kropp. Eller när vi bär på smärta i vår själ. Och som en försmak av himlen så kan vi ibland få se hur Gud griper in och gör människor friska. Och det är någonting som Jesus faktiskt säger till oss i missionsbefallningen att be om. Som en försmak av himlen så kan vi få se hur Gud kan upprätta trasigt till helt. Och här är det väl också viktigt att säga att som en försmak av himlen kan vi se det ibland, inte alltid. Ibland ber vi och vi ser inte det kanske bönesvar vi önskade. Vi kan inte styra över vad som händer eller hur Gud griper in. Och jag tänker att oavsett vad som händer så får vi visa omsorg om varandra och finnas där för varandra. Bönesvaret kanske inte alltid är ett fysiskt helande, men det kanske är människor som fanns med den i situationen som var. Vi får visa omsorg om varandra och finnas där för varandra. Vi lever i en tid där vi som kristna har fått del av anden. Och anden vill vara verksam i våra liv. Vad skulle hända om jag och du vågade glänta lite mer på den dörren? Att låta anden vara verksam i våra liv. Att både be och få lyssna till Gud och låta Gud tala. Att låta anden tala till oss om hur vi kan uppmuntra andra och överraska dem med Guds godhet. Kanske kommer också anden visa oss på tillfällen när vi får berätta om Jesus för människor i vår närhet. Med ord eller med handling. Att Gud kan få tala till oss både i det lilla och i det stora. Jag tror också att det är så att Gud vill tala till oss som församling. Tala med oss om de utmaningar vi möter i samhället. Ge oss tankar om hur vi kan möta klimatkrisen. hur vi kan möta utmaningar med ensamhet. Jag tror också att Gud vill tala till vår församling och ge oss visioner för framtiden och visa oss vad vår väg är som församling och leda oss vidare. Och där får vi var och en lyssna. Men jag tror också att vi behöver lyssna tillsammans. Att stanna upp tillsammans och få lyssna. Gud, vad vill du säga till vår församling i den tid som är nu? Led oss vidare. Tillsammans får vi söka Guds vilja så att vi kan få vara till uppmuntran för varandra. Men också så att vi kan få visa den här världen på Guds godhet och ge den här världen hopp. Jag tror att Gud vill lägga de visionerna hos oss och de tankarna. Och de kan ju komma som en tanke som man kanske delar med varandra i ett samtal. Att vi får lyssna tillsammans runt det. Och som avslutning så vill jag komma tillbaka till att det finns ett sånt otroligt djup i bönen. Och det finns så mycket att upptäcka. När lärjungarna bad Jesus att lära dem att be, då hade de vandrat med Jesus ett tag. De hade fått vara med och be för sjuka som hade blivit friska. Och ändå så sa de till Jesus, lär oss att be. Och det säger oss någonting viktigt. Det finns så mycket att upptäcka i bönen. Och på den resan så får vi hjälpa varandra. Jesus, vi vill säga som dina lärjungar, lär oss att be. Vi ber om att du får visa oss vad bön kan vara, både i vårt eget liv personligen men också som församling. Lär oss att lyssna till dig. Hjälp oss att söka dig tillsammans och få lyssna in dig. Tack Herre att du tar hand om fortsättningen av den här gudstjänsten. I Jesu namn. Amen.